ett program från UR.
Ibland handlar det lite om att jag känner mig lite kvävd. Min kropp inte riktigt hör till mig.
Fatta familjen.
Det här får mig att tänka på så här lejonhonor som ligger med krälande ungar över sig. Så kommer en tass och de föser undan dem. Liksom. De orkar inte längre.
Fatta familjen. Föräldrarådgivning. När det fungerar som sämst med dem du älskar mest. Fatta familjen hittar du i appen UR Play.
I P1 nu, nyheter. Klockan är 2.
Ekonyheter. Trump-administrationen överväger att införa inreseförbud för medborgare i ytterligare 36 länder enligt interna dokument som Reuters tagit del av. Bland länderna vars medborgare nu riskerar inreseförbud i USA finns Kambodja, Kongo och Egypten. En undersökning från Naturskyddsföreningen visar att kryddväxter från handelsträdgårdar ofta innehåller bekämpningsmedel.
Nästan 100% av dem innehöll olika typer av gifter och en del så många som 6 olika gifter. Man har ju sett att bina klarar inte de här gifterna. Och jag tänker att det som inte är bra i naturen, det är inte bra för oss.
Lotta Lindgren, ordförande för Naturskyddsföreningen i Luleå, intervjuad av P4 Norrbotten. En nationell idrottsutbildning med e-sport kommer starta på gymnasieskolan Teknikum i Växjö. Fokus är Counter-Strike och Linus Glans. Han är lärare på skolan.
I och med e-sport då liksom blev godkänt som inom Riksidrottsförbundet. I samband med det då så gick då möjligheten att också starta nationella idrottsutbildningar. Och det är ju inte konstigare än att det finns liksom en 15-åring som drömmer om ett proffsliv i självklart Arsenal då. Eller för den delen liksom vill bli professionell e-sportsutövare. Det är ju inte bara att det ska vara en skicklig nivå på liksom spelet, utan alla de andra delarna ska ju funka. Och det är därför vi har de här kursplanerna som är liksom låsta till i utbildningen, där vi går igenom kost, sömn, ergonomi, mentala aspekter. Liksom. Så att det är så många ben förutom bara liksom spelandet, även om det kanske är liksom grunden. Och vi växlar nu liksom upp och ska sätta en organisation då med start 2026.
Säger Linus Glans till P4 Kronoberg. Det var Ekot klockan 2. I studion Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska träna det skandinaviska språkörat igen. Kokain-tsunami över Norden. Ja, det är rubriken på det senaste avsnittet av Norsken, Svensken och Dansken, där Hilde Sandvik från Norge som vanligt har bjudit in Hassan Preisler från Danmark och Åsa Linderborg från Sverige.
Solen går upp och ner över Norden, ännu en vecka gått. Här sitter jag, Åsa Linderborg, med Hassan Preisler från Köpenhamn och Hilde Sandvik i Bergen. Och jag ska fråga dem vad de tycker om det här med Greta Thunberg och båten som aldrig kom fram. Och så ska vi prata lite om kokain också och om polarisering. Vad ser du, Kåre?
Norsken, Svensken och Dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
Grytidlig søndag morgen begynte det å renne inn meldinger for deg i chatten vi har, Hassan, om kokain. En skulle tro du hadde vært på byen. Hva skyldtes dette plutselige opphenget i cola? Var du innesnødd?
Altså, jeg var ikke vågen, fordi jeg var på kokain. Jeg var vågen af andre årsager. Så lå jeg ligesom der og googlede rundt, ikke? Og så pludselig så jeg alle de her historier om den her altså ekstreme eskalering af coke-forbruget i vores nationer. Og den her enorme stigning i antallet af ton kokain, som politiet beslaglægger i vores tre lande, og så videre, så tænkte jeg, hvad fuck er det her for noget, og hvem går alt det kokain til? Ikke? Ja. Og det begyndte jeg så at bladre i, og fandt ud af, at det er jo os alle sammen, der tager coke. Ikke? Altså, det er jo ikke et lille eksklusivt segment, eller hvad hedder det, ja, hvad ved jeg, hvad man har fordom om coke-bruger. Altså, det er os alle sammen, og det er ikke kun i weekenden, det er også til hverdag. Altså, det, jeg synes, det er... Altså, de er testet i spildevandet i Danmark, og der kan man måle kokain, ikke? Som strømmer ud fra menneskekroppe igennem toiletterne, ned i kloakken og ud i spildevandsbassinerne, ikke? Og der er altså bare rigtig, rigtig meget coke i vores urin, ikke? Det er ikke bare et feststof for overklassen. Det er et hverdagsstof, nærmest på niveau med paracetamol eller ibuprofen eller sådan noget. Ikke?
En europæisk kokain-tsunami var et ord jeg læste i en af de sakene, som du sendte. Men dette her programmet, det er lidt interessant også, at dette programmet du viser til, som gennemføres af Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet, det spant ut av corona. Fordi under corona så begynte en å måle spore, liksom hva som var i avløpsvannet, og det var et sånt stort EU-program. Og nå er det altså kokain en måle rundt forbi. Hva tenker du, Åsa, er du langt nær i kokainstripen selv på morgenkvisten?
Nej. Nej, jeg tenker på det at man prater om kokain som en partydrog. Det låter som att det är en annan sorts kokabunder som odlar det här istället för att odla mat. Som att det här är kokain som inte har att göra med gängkriminalitet och så vidare. Och om du frågar då mig så kan jag säga, jag har ju testat det där en gång på en party. För att man vill ju liksom ha kul, man vet vad det här är och så där. Det var helt meningslöst. Jag blev extremt koncentrerad, tyst. Hade tråkigt, kedligt, dåligt sex efter, värdelöst, helt värdelöst. Så det var inte för mig, men vi mäter ju precis som ni gör i Norge och Danmark också, vattnet. Och ser att det ökar dramatiskt i Stockholm till exempel.
Ja, så
och det är vardags.
Norge och Sverige hade en enorm en kokain-tsunami för ett par år sedan, ikke? Fordi det blev sværere for de sydamerikanske smuglere at komme af med deres coke i Holland, for eksempel. Og så begyndte de at sende det til Oslo og Stockholm. Og dengang der var der simpelthen ikke nogen gearing til at scanne for alt det her coke, ikke? I de norske havne. For eksempel så delte Oslo Havn en scanner med havnene i Drammen og Frederiksstad. Det vil sige, den var kun i Oslo en tredjedel af tiden, ikke? Og det fandt smuglerne jo hurtigt ud af. Så de smuglede bare ind på de dage, hvor der ikke var nogen scanner i havnen. Men alt det der fik man lukket for i Sverige og Norge ved ligesom at opskalere sin indsats. Og det har så betydet, at man er begyndt at smule kokainene ind til Norden via Danmark. Mm. Og ikke via de danske havne. De her sejlruter, der løber igennem Danmark, som vi jo også kender, fordi russerne bruger de sejlruter, ikke? De bliver nu anvendt til at dumpe kokain ud i plastiksække med en GPS-sender. Sådan at de kan blive samlet op i nattetimerne, og det er nærmest umuligt for toldere og politi at komme det her til livs, ikke? Og så driver det ind på vores kyster, det som de ikke får samlet op i løbet af natten, og det betyder, at man kan gå rundt et eller andet sted, så kan man finde et ton coke, ikke? Liggende i sandet på stranden. Altså, det, jeg synes, det er helt sindssygt, og det sindssyge for mig, det er, at hele den her kæde, altså fra de underbetalte kolumbianske bønder, ikke, og kokainbaronerne, de brutale kokainbaroner til smuglernetværkene, ikke, til de bandekriminelle i Norden. Ja. Det er så beskidt det hele, så ulideligt beskidt. Hvis man tager en bane coke, så er det der lort, man finansierer.
Exakt så. Det er præcis så. Alle har et ansvar. Og jeg tycker det her blir så otroligt spændende, om man tænker på en undersökning som Aftonbladet gjorde for et par år siden. Två reportrar gick in i Sveriges riksdag og besökte alla riksdagspartier. Ja. Och drog efter kokain på toaletterna. De undersökte om det fanns kokainspår där. I hälften av alla toaletter så fanns det spår av kokain. Och det här är alltså ett parlament som bara tjatar om gängkriminaliteten och vi måste få bukt med den och så vidare. Och så håller de själva på vardagsknarkar på arbetet. Vad säger man om det?
Ja, det är sinnssykt. Men vad hvis man testade på toaletterna på de medier vi har varit ansatt på, oss tre, så vill det säkert vara det samma. Ikke? Justitsministerne från de nordiska länderna möttes här i sista uge för att tala om de regionala utfordringar på rättsområdet i förhållande till organiserad kriminalitet. Jag hoppas verkligen att de har haft coke med på dagsordenen på deras
på dagsordenen och inte i lommene kanske. Men det är ju intressant att detta är så vanskeligt att snacka om, och när dere två sitter och säger att man faktiskt är medskyldig i både gängkriminaliteten och världens värsta kriminalitet, alltså som är knyttet till människohandel, vapensmuggling, utveckling av det vi har sett i Sverige som kommer susande över till Norge, och det att säga
detta demokratinedbrytelse i Syd- och Mellanamerika,
total. Och det att säga detta, då blir man alltså omedelbart kallt för en moralist eller ännu värre. Det syns jag är lite intressant. Varför är det sån? Och nu är det sån att i Norge så den uken så ska Stortinget stemme over forslag for Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og SV, MDG og Rødt. Det kommer troligt att få stemme for forslaget som går ut på at folk som blir tatt for narkotikabruk skal slippe med lav bot. Og det foreslås at bruk av narkotika heller ikke skal komme på rullebladet, og at grensen skal økes til 3 gram. Da tenker jeg, da kommer nettopp fest stripene under.
Fast de kommer undan i alla fall. Och jag på sätt och vis kan förstå att många drar en lina hellre än betalar väldigt dyra cocktails, för det är väldigt dyrt att dricka alkohol på krogen. Så då är det här en billigare sätt att liksom få ett rus. Men detta vill inte jag liksom lägga in några politiska implikationer, men jag håller nog med dem som tycker att det är liksom för hårt att gripa folk på gatan för vanligt bruk när man borde sätta dit langarna istället. Vi fyller våra fängelser med knarkare, som man säger på svenska, som egentligen borde ha hjälp och vård och någonting annat.
Det är den amerikanska vägen. Det är ju helt enig med dig. Men det vi snackar om nu är varför havner vi stadig väck i den moralism-diskussion hvis man säger du är faktiskt medskyldig.
Men alltså att straffa hårdare eller vad heter det, sätta barn lavere för hur mycket coke man må have i lommen, før man skal straffes, har ikke noget med det her at gøre.
Nej, det hjælper
ikke. Og for mig at se, så moraliserer jeg jo ikke over et forbrug eller et behov. Det er sådan set ikke det handler om. Det handler om, det er, at hvis man ikke kan styre sit behov i denne her retning, så finansierer man nogle ting, som man til hverdag går og siger, man ikke vil være en del af at finansiere. Altså som man måske oven i købet tager så hård afstand til, at man ønsker politisk regulering og så videre. Ikke?
Absolut.
Men det hykleri, det fungerer ikke. Altså, det går ikke.
Ja? Jeg holder helt med. Vi havde en socialdemokratisk minister for nogle år siden, som er Anders Ygeman. Nu kommer jeg faktisk ikke ihåg, hvad han var. Hur som helst, för sorts minister, hur som helst så sa han att om man drar en lina till helgen, om man går och klipper sig, alltså friserar håret för 150 kronor och så vidare, då deltar man i dels den här svarta ekonomin, men dels också så bidrar man till kriminaliteten i Sverige. Alla har ett ansvar, så det är självklart, tycker jag. Han fick så mycket skit för detta. Han var moralist. Han visste inte vad han pratade om. Han borde rikta ögonen någon annanstans. Och det blir ganska intressant när borgerliga politiker som alltid annars pratar om individens ansvar. Nej, här gällde plötsligt inte det. Det är alltid då någon annans fel när det gäller den här typen av frågor. Man själv liksom har fingrarna i syltburken lite.
Men det är likväl någon trender in förbi kokain, i alla fall ifølge forskningen. En ny studie bland Oslo ungdom visar att kokain har fästat sig i statusorienterade miljöer där populära gutter dominerar i toppen av hierarkiet. En slags topboy-kultur, säger Rikke Tokke och Willy Pedersen. som har skrevet nå en helt ny artikel i The British Journal of Sociology. Der har de tatt for seg den Oslo-kulturen. Der sier de at det er den private gutteklubben med de kuleste festene, de peneste menneskene, der inngangsbilletten er at du må dra noe hemmelige linjer som knytter dere tettere sammen.
Men altså, okay, jeg må også sige, at der er et eller andet ved at have et behov for at tage coke, i hvert fald i et stort omfang, som fortæller mig, at de her gutter faktisk ikke er særlig cool. Mm. Altså, fordi de må have nogle seriøse brister i deres selvfølelse, ikke? Eller nogle andre skrøbeligheder, som de forsøger at omgå ved at putte hvidt pulver op i næsen. Fordi det er jo ikke, altså, hvad er der cool i at høvle et stof ned ind i sin krop for ligesom at føle sig anderledes end man i virkeligheden er. Det er da ikke specielt cool.
Men hvad er skillnaden mot at drikke en flaske vin da?
Jamen altså, jeg siger jo ikke, hvad hedder det, sammenligningen er jo ikke i forhold til at tage en bane coke af og til. Jeg siger, hvis det er ens kultur, det her. Mm. På samme måde, så vil jeg da sige, en alkoholkultur fortæller mig da også, altså en alkoholkultur, som er domineret af misbrug, ikke, fortæller mig da også, at der er noget galt her. Altså, man drikker jo ikke hjernen ud, hvis man har det fantastisk.
Nej, men jeg holder med. Men det er skillnad på misbrug og at faktisk, lad os sige da, dra en lina 4 gånger om året. Det är inte missbruk, det är någonting annat. Men jag tycker att det här är svårt.
Det är en ting som är väldigt forskjellig här också. Ja. Och det är att hvis man dricker alkohol så vet du sånn cirka hvor den alkoholen är lagd.
Absolut.
Vem som har producerat den. Vad som är i stoffet, och det har man ju inte peiling på.
Verkligen,
med det stoffet man tar i sig, så är måten det är lagt på, bara där känner jag att min nase säger nej tack.
Jamen var det ikke Gud, det vi talade om? Jo. Det vi talade om fabrikationen och vad heter det, linjen fra Colombia till via de bandekriminelle ut till toalettbrädarna på Sveriges Radio och så vidare.
Det jag försökte bara reagera lite på, det var när Hassan säger hur kan man vilja stoppa i sig någonting för att sen bli någon annan.
Ja, men det var därför
det gör man ju med alkohol, tänker jag. Det gör man med
Men det var där jag hade lust att bara utveckla det för att säga det du stoppar in i dig. Alltså, hvis jag stoppar in i mig alkohol så vet jag sån cirka.
Jag försvarar inte det.
Men alltså, otroligt
tråkig drog dessutom, värdelöst.
Ja. I min teenage år, da jag begynte att ryge hash dagligt, der var det jo ikke, fordi jeg havde det skide godt. Altså, det var for at håndtere min nervøsitet over livet, ikke? Altså, for at dæmpe min angst, og så videre. Når jeg i perioder drikker for meget, hvis min kæreste pludselig fortæller mig, Hassan, du tager altså 3 glas vin hver aften, ikke? Så må jeg jo også reflektere over, hvorfor jeg gør det, og det er jo yderst sjældent, at det er, fordi jeg har det virkelig godt.
Mm. Norsken, svensken og dansken.
My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces.
Sverige snakker ikke om noe annet, sier du også. Greta Thunberg er kommet hjem igjen etter selaset mot Gaza-stripen. Dette har du fulgt med på, og hva skjer egentlig?
Ja, så det er jo, hele verden har jo haft blikkene mot det her. Alltså det som har hänt är att, för den som inte har hängt med då, den 1 juni så lämnade båten Madeline hamnen i Sicilien på färd mot Gaza. Och den här båten var lastad med mediciner och mat och med 12 aktivister, varav en var Hassan Preislers favorit, Greta Thunberg. Jag blir så full i skratt när Hassan ska prata om Greta. Ja. De förstod ju att de aldrig skulle komma fram då till det här svältande folket, utan syftet var att visa på den här israeliska ockupationen och hur Netanyahu svälter ihjäl palestinierna. 8 dagar senare, det vill säga i måndags då, så när båten är 20 mil från Gaza, fortfarande på internationellt vatten, så bordar israeliska kommandosoldaten den här båten och eskorterar den till hamnen Ashdod. Då menar Greta Thunberg-aktivisterna att de har blivit kidnappade, medan israelerna och deras försvarare, däribland en rad ministrar och borgerliga politiker menar att båten är en propagandaflottilj till stöd för Hamas. Och där kommer nu min fråga till er. Gjorde Greta Thunberg och de andra palestinaktivisterna rätt som gjorde ett symboliskt försök att bryta den här israeliska blockaden? Det undrar, det skulle jag vilja prata mer om.
Hassan, Bin.
Jamen, så, jeg skal jo ikke vurdere, om de har gjort det rigtige i forhold til det, de mener er det rigtige at gøre. Altså, de må jo have den overbevisning, at de skal gøre opmærksom på tingene på denne her måde, og at de bedst muligt opnår resultater ved at gøre sådan her. Ikke? Men man kan jo sige, hvis nu de israelske kommandosoldater ikke havde boret det her skib og kidnappet, som de selv siger, de unge mennesker, så havde deres mission jo været totalt mislykket, fordi der var faktisk næsten ikke noget nødhjælp i den her lille bitte båd. Ikke? Så det handlede jo om den opmærksomhed, det ville skabe, når de blev tilbageholdt af israelerne. Og det er klart, jo voldsommere israelerne var gået til værks, jo mere positiv opmærksomhed havde den her flåde fået. Ikke? Jeg synes, det mest kontroversielle i den her sammenhæng, det er, at Greta Thunberg og de andre unge mennesker blev tvunget til at sidde og se en film fra den 7. oktober. Jeg mener, at man bør se den film, eller de billeder, hvis man beskæftiger sig med situationen i Mellemøsten lige nu. Selvfølgelig, ligesom man bør sætte sig ind i og studere, hvad der sker i Gaza, ikke? Altså konfrontere sig selv med de billeder. Men man kan ikke tvinge andre mennesker til at sidde og se en film. Altså, det minder mig om den film, kan I huske, Clockwork Orange, hvor man ligesom forsøger at rehabilitere et menneske ved at udsætte ham for ekstreme doser vold. Ikke? Og det gør man ved at spærre hans øjne op med sådan nogle aggregater, som ligesom skal gøre, at han ikke kan blinke. Ja. Ikke? Ja. Han kan ikke kigge. Altså, sådan der kan man ikke operere. Og i den sammenhæng, så forstår jeg rigtig godt, at Greta Thunberg siger, at det kommer jeg ikke til at gøre. Altså.
Men
hvad
det
med
er,
dig, ja. Hilde?
Nej, altså. Jeg så jo denne videoen som ble lagt ut i det øyeblikket antageligvis skipet ble bordet. Da hadde de forhåndsprodusert filmer der de stod og står og sier hvis dere ser denne så er vi blitt kidnappet av Israel og vi er tatt inn og ganske voldsomt.
I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible.
Det er planlagt på et vis også dette. Og så skjer jo det altså så blir jo det begrepet kidnapper blir brukt igjen og igjen. Jeg tror ikke det var en kidnapping. De ble tatt inn, og så har de jo blitt satt på fly, og Greta Thunberg har jo kommet hjem. Det er noe med hele denne fortvilelsen. Når jeg ser og følger hva de sier, og de hadde med seg blant annet en sånn 3D-printer for babyproteser. Altså, de hadde med seg noen ting som desidert bør inn på Gaza. Man vet at det blir stoppet, utviklingsflyktninghjelp, alt nødhjelp, mat, alt blir stoppet. Jeg har ingen tro på at denne typen aksjoner fører til at en får flere gjenstander, mat, nødhjelp inn på Gaza. Og når israelerne kan jo alltid på å si amerikanerne, det er jo en freudian slip, men når israelere kaller dette for en selfie-flotilla, en selfie-flåte.
Selfie-jakt, kaller
en selfie-jakt. Ja. Så er jo det er en grusom måte å avkle de et engasjement. Og jeg vil også si at når Israel kaller Greta Thunberg for antisemitt, altså jødehater, så er det også, du trenger ikke være jødehater for å tenke at her må vi sørge for å åpne grensen for nødhjelp og mat.
Jag tänker att när de har gjort, jag stödjer ju den här aktionen, jag tycker att den var rätt för att visa på hur den här blockaden fungerar. Men när de gör de här filmerna i förväg och säger att när ni tittar på det här så har vi blivit kidnappade. Det bygger ju på erfarenhet. För 15 år sedan så seglar ju Ship to Gaza iväg. Och israelisk militär togs ombord och gjorde det här fartyget till ett flytande slakthus. 10 personer dog. Mm. 30-tal skadades. Och det var svenska författaren Henning Mankell var med bland annat. Några år senare så bad faktiskt Netanyahu, han bad Barack Obama om ursäkt för en så kallad felbedömning av hur de hanterade det här skeppet. Han har fortfarande inte bett de som skadades och de överlevandes familjer om ursäkt. Han bad Barack Obama om ursäkt, som om han skulle ha någonting med det här att göra. Det är ju helt obegripligt. Skillnaden då jämfört med nu är att då hade vi faktiskt en utrikesminister i Carl Bildt som, det är kul för mig att för en gång skulle få berömma honom, som försvarade de svenska aktivisterna i det här. Och såg till att de kom hem. Mm. Israel vill ju naturligtvis inte göra om samma sak med ett skepp med Greta Thunberg. Och när de redan håller på med vad de gör på Gaza-remsan inför hela världens ögon. Så det är klart att de hanterar det här skeppet annorlunda. Men de åker iväg och vet att det här är faktiskt något som kan hända.
Men responsen i Sverige har ju också varit ganska delt också. Bland annat skrev Kristoffer Åberg, ordförande för socialdemokratiska Israelvänner. Det har där i Sverige.
Visst.
Han, det har vi också i Danmark. Ja. De heter bara socialdemokrater.
Ja, sant. Ja. Precis som det har vi inte i Norge.
Nej.
Men han är rimelig krass. Och han säger att det de gör är att välja fel sida. Och när Greta Thunbergs parol lyder krossa sionismen eller revolution, intifada, så säger han att hon ställer sig på fel sida. Och hon säger att budskapet om att konflikten ska lösas, eller han säger att budskapet om att konflikten ska lösas med revolution och våld delas av flera andra deltagare på fartyget. Den tyska tidningen Bild granskade i veckan dessa deltagare och där framkommer det att de verkligen inte är några fredsaktivister. Mm. Alltså det är nog med den, vem är det som är på denna båten som är intressant att kika.
Ja, och vem har finansierat båten, ikke? Vem, alltså det är engelska parlamentsmedlemmar, ikke, från Labourpartiet, ikke, som nu kritiserar att själva den här jakt eller selfiejakt som israelerna kallar det är finansierad av namngivna personer med tätte förhållande till Hamas, ikke? Så det är ju, vad heter det, en komplex störelse det här.
Visst är det. Visst är det. Men för mig så liksom, om man pratar om rätt sida om historien, så då handlar det om någonting som börjar likna ett självmord eller inte. Det är den sidan man, tycker jag, det är det strecket man ska prata om. Vi har ju ministrar i Sverige som har varit, den svenska regeringen har varit ovanligt tyst vad gäller det som händer i Gaza. Men nu så kommer de ut med väldig hetta och attackerar Greta Thunberg. Då finns det plötsligt väldigt starka känslor i det här om vem som ställer sig på fel sida. Jag ska säga, jag håller inte med dig Hassan om det här med filmen. Jag tycker att Greta och de andra aktivisterna skulle ha satt sig och tittat på den där filmen. Jag tycker att de skulle ha gjort det.
Jamen, jag menar också att de skulle se den, men jag säger att de ska se den frivilligt. Ikke? De kan inte tvingas. Ja. Det var det jag opponerade
mot. Nej, det håller jag med om. Det är tortyr.
Att man tvangs.
Men,
ja,
det håller jag med om. Det är tortyr. Men jag tycker att, jag blir ledsen när jag hör att de inte ville se filmen. Mm. Där kände jag att det gjorde ont i mig i alla fall, som är engagerad i den här frågan.
Men i förhållande till fenomenet Greta Thunberg, som ju, hon ju är, har gjort sig själv till, ikke? Så har jag ju inte, i varje fall inte oprindeligt, något problem med Greta Thunberg, för hon är ung, och hon minner mig mycket om mig själv, när jag var ung, bortsett från att hon är mycket mer innovativ, och mycket mer, att hon får utfört mycket mer än jag fick utfört i min ungdom, ikke? Men vi minner ju mycket om hinanden. Det jag har ett problem med, det är när kulturer ophøjer helt unge mennesker til profeter, ikke? Og at de på den måde bliver ikoner, som skal fortælle os, hvad vi skal gøre, hvad der er rigtigt og forkert, ikke? Og det må gerne være en ung, som for eksempel har indvandrerbaggrund, som den danske digter Yahya Hassan, altså som er forbundet til urmennesket via sin etniske oprindelse, eller en ung, der har en diagnose eller noget tredje, ikke? Altså den måde ligesom at ophøje folk på, ikke? Og så den udvikling, jeg synes Greta Thunberg gennemgik, ikke? Hvor da hun så stod og sagde, I har stjålet min barndom, hvor det blev tydeligt for mig, at det hun mente var det mest problematiske, var de demokratiske processer, som er for langsomme. Altså det med klimaet, det kan vi ikke overlade til demokratiet, var det jeg læste ud af hendes udtalelser. Og der bliver jeg bekymret.
Jeg håller nok inte riktigt med, men det jag tycker är intressant med berättelsen om Greta Thunberg, det är man ser hur, först var hon en fantastisk hjälte i Sverige och kungen tyckte hon gjorde jättebra grejer och bla bla, hela världen tittar på henne. Sen blev hon mer och mer radikaliserad och riktade sin maktkritik mot marknadsliberalismen och kapitalismen. Hon blev antikapitalistisk. Och då var det många som tog sin hand ifrån henne. Oh, nej, vi pratar igen om klimatet, men vi pratar inte om kapitalet. Sen gick hon in och blev palestinaktivist. Och då var det många som menade, nej, hon ska hålla sig till klimatet. Hon ska inte börja lägga sig i en fråga till. Så. Hur hon än gör så blir det aldrig riktigt.
Men det är problematiskt också, för att hon är ju fremdeles en klimaaktivist och deltar på stora klimakonferenser. Och jag hörte om en stor konferens ett sted i Europa som skulle vara den stora klimakonferensen. Man skulle komma fram till någonting. Greta Thunberg kommer som den headlineren var på plakaten, kommer upp på scenen med palestinaskjerf och har en palestinaappell. Hele klimafestivalen falt i fisk.
Det håller jag med om. Det tycker jag är helt fisk, fel.
Alltså kollapsade eller
falt i fisk. Ja. Nej, men det håller jag med om. Och det här har vi pratat om förut. Jag tycker inte att man ska lägga ihop alltså om du ska gå i det här Pride-tåget så måste du också försvara Palestinas rätt till ett eget land eller så här, som vi har pratat om i den här podden. Jag tycker inte det. Jag tycker Pride är Pride, Palestina, klimat är klimat, men jag tycker ändå att en klimataktivist också har rätt att ta ställning i andra frågor. Men det är klart att det blir problem på en sån konferens, det förstår jag.
Men hon blir en ung Jesus som har all verdens lidelse på sine skuldre. Og det må være ganske så heftig. Og hvis hun kjenner i kroppen det eksistensielle drivet at min barndom er ødelagt, klima går til helvete, jeg må sørge for at verden våkner. Og nå er det samme, det er henne liksom, det er hennes kraft som skal liksom løfte dette. Og da synes jeg ganske synd på henne, må jeg innrømme.
Ja, men det kan jo også være, og det er en mistanke, jeg har, og den udtrykker jeg for egen regning, ikke? Men det kan jo være, at hun trives bedst i den type modvind. Det gjorde jeg i min ungdom. Mm. Jeg blev ekstremt utryg, hvis jeg havde medløb, ikke? Ja. Altså, modstanden gjorde mig tryggest, og jo mere intens modstanden var, jo mere rolig blev jeg, ikke? Jo mere afslappet op blev jeg. Og det var min mentale sammensætning. Det er meget udmattende at leve sådan på den lange bane, ikke? Ja. Men på kort sigt, så kan det jo være ens drivkraft og motor og det hele, og måske har hun det i virkeligheden bedst i sager, hvor hun ikke har en stor følgerskare. Ikke?
Men altså, ni vet vel ingenting om
Greta
Thunberg?
Nej, jeg siger det for helt egen regning.
Jeg er imponeret af hur hun står på sig, faktisk.
Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Det betyr altså, det er noe vi har merket oss denne uken som vi virkelig kan like, og noe vi mislikte. Og til en forandring så begynner jeg selv denne gangen. For min hiss går til lokalmedie Nord 24, som har gravd frem at det ser ut som at en av verdens rikeste og mektigste personer, veldig tett knyttet på Donald Trump, men ikke minst Peter Thiel, en av Trumps nærmeste støttspillere, Alex Karp, har köpt ett kjempedyrt hus i Tromsø, som var alltså ett en stor gammal villa, ganska ikonisk Mack-villa, som var ägd av familjen Mack. Och han, denne Alex Karp, han är chef för övervakningssällskapet Palantir och tjänar en miljard dollar i året för den jobben. Han är ett charmtroll. Jag älskar idén om att få en drone att spraya fentanyl, lada urin på analytiker som prövar att ödelägga för oss, som han bland annat sa till Financial Times en gång. Jag hisse Nord 24 som nu alltså lägger bidrag till mitt kaninhull. Vad gör Alex Karp i Tromsø? Det lurer jag på. Nu har jag fått mycket att tänka på resten av sommaren. Men this går till allt som alla böcker som nu kastas ut av Ryssland. Mm-hmm. Och sist uke så blev det alltså känt att nu kan heller inte dessa fantastiska Pettersson-böckerna, de svenska barnböckerna.
Pettersson
och Findus. Den har vi oss på den. Och jag älskar de, de både filmerna och böckerna. De stimulerar fantasin lika mycket som Nord 24. De böckerna kan inte längre säljas för att översättaren som översatte dessa böckerna nu, alltså för 20 år sedan, är blivit satt på listor över utländska agenter. Bu. Hassan. Vad är din?
Ja, vad sinnsjukt. Okay. Ja, min hiss går till en finne. I vet ju vad högt jag älskar finner i denna här tid hvor katastrofen lurer, fordi finnerne er så beredte. Ikke? I dette tilfælde så er det finske Emma Wasström, som har skrevet i Danske Weekendavisen om forsvarsmentalitet i Finland og Danmark, og også Sverige i øvrigt. Hun siger, det er meget, meget tankevækkende som finne at være vidne til danskernes opvågen til debatten om kollektivt forsvar, fordi det, man diskuterer i Danmark så intenst, er den åndelige oprustning. Mm. Det har man slet ikke i Finland. Man taler slet ikke om åndelig oprustning. Når man, hvis en finne bliver spurgt, hvad er det, vi slås for, hvis vi slås mod russerne for eksempel, ikke? Så er det fuldstændig indlysende for finner. Ikke? Emnet kan slet ikke diskuteres. Mm. Min uges dis går til det danske forsvar, som har placeret sine splinternye maritime forsvarsdroner på en lystbådhavn i Køge, syd for København, hvor alle kan gå hen og pille ved dem. Der står de bare. Mm. Og du, Åsa?
Ja, den här veckan så vill jag prisa våra lyssnare som ständigt hör av sig, antingen för att de är glada, eller för att de tycker att vi har fel, eller för att de bara vill hjälpa till. Jag vet inte om ni minns att jag här om veckan sa att jag är så lej och ledsen för att våren har varit så kall, så att jag inte har kunnat plantera mina luktärtor. Det är sånt jag tror på norska heter sötärta, tror jag kanske. Mm. Jag kan inte plantera det på balkongen, sa jag. Då hörde Katarina av sig med tips. Et voilà. Nu är det så grönt och skönt på min balkong. Så tack så mycket. Veckans diss. Ni vet att vi i Sverige en gång hade ett parti som hette Folkpartiet och som sen bytte namn till Liberalerna. De kämpar för sitt liv. Kanske för att de har släppt alla sina liberala ideal. De har nu bland mycket annat fått för sig att det ska vara förbjudet att även för vuxna titta på pornografi på sina mobiler. De vill lägga in ett porrfilter, även i vuxnas mobiler. Inte så liberalt, tycker jag. Och nu när jag säger det här så känner jag att det här är en fråga som jag tycker är så anmärkningsvärd. Så jag undrar, skulle ni vilja prata med mig om det här kanske nästa vecka eller så?
Ja, alltså detta är ett pornofilter i telefonen. Det är inte så särskilt liberalt, spör du
mig. Men visst är det något att diskutera i framtiden, eller vad säger ni?
Ja, det syns jag faktiskt.
Jo, låt oss bara diskutera mitt pornofilter.
Ja, ditt pornofilter.
Du har så.
Hiss. Åsa, når du snakker om lytterspørsmål, det kom mange reaksjoner sist uke. Noen, for vi snakket om Pride, husker dere det? Og noen skriver at de forstår nøyaktig det Hassan og jeg prøvde å si, og noen lurer på om vi mener at retter som vi kjemper for skal reverseres.
Altså at homoseksuelles rettigheder skal tilbagerulles. Er der nogen, der har troet, at vi mente?
Ja.
Okay.
Og det var flere. Noen forstod veldig godt at det ikke var det. Men Åsa, du var jo også, du lurte jo også på hva egentlig Hassan og meg mente.
Nej, jag menade det, nej, men det vet jag att ni inte menade att de homosexuella ska bli av med rättigheter som de har kämpat sig till. Det jag lite reagerade på, det var när ni sa att man måste visa förståelse för dem som inte tycker att det här med homosexualitet är normalt eller vad man nu tycker. Och att man måste prata mer om och börja om från början och prata mer om dem. Och då blir jag lite frågande hur ett sånt samtal skulle se ut. Så måste man än en gång förklara varför homosexuella har rätt att gifta sig med vem de vill och så vidare. Det var så. Jag förstod inte riktigt hur ett sånt samtal skulle se ut. Jag vet att ni inte vill försämra för homosexuella.
Har du tänkt mer på det, Hassan?
Det förvånar mig lite att våra lyssnare trodde det faktiskt. Men det kan vara språket här som även nu är
mig. Ja, men det gör inte något. Alltså, det är fint. Det har jag inte något problem med att folk har tänkt eller troet. Alltså, jag vill slåss för rätten till att älska precis det människa man vill älska till en värtid. Och jag vill gå mycket, mycket långt i den kamp. Ikke? För den rättighet som jag menar är grundläggande. Men der er jo andre mennesker inden for vores fælles organer, som ikke mener, at de rettigheder skal være så vidtrækkende, så de inkluderer alle mennesker eller alle typer kærlighed. Den diskussion, hvad gør vi med den? Skal vi afvise den? Skal vi lukke ned for den og sige, I derude i Østeuropa, jer vil vi ikke tale med, fordi denne her rettighed har vi besluttet os for, er grundlæggende, og derfor kan vi slet ikke kommunikere om det her. Ikke? Eller skal vi gå tilbage og så tage den en gang til, som man siger i Danmark, for prins Knud, altså forklare helt grundlæggende igen, hvorfor dette er noget, som vi ikke kan gå på kompromis med, fordi det er en kernerettighed, altså et menneskes grundlæggende ret er at vælge, hvem man vil elske og elskes af.
Då förstår jag er mycket bättre än den förra gången. Det är min... våra lyssnare också. Det var väl bra att vi redde ut det här.
Ja, alltså det är min kommentar till det här. Och så hade vi ju också Priden upp och vände sist.
Yes.
Och i förlängelse av det så är det ju också en diskussion vi måste ta omkring de här ting som vi också var inne på med Greta Thunberg. Alltså det intersektionelle, alltså hvor man ska beskæftige sig med samtlige undertrykkelsessystemer eller om man ska fastholde det man er sat i verden for. Ikke? Mm. Altså for eksempel så er Priden jo egentlig en rettighedsmanifestation i forhold til forskellige seksuelle orienteringer og de rettigheder, der følger med det, og ikke en Gaza-demonstration eller en klimademonstration eller noget fjerde. Ikke? Mm. Og den snak er jo også en del af det her. Ikke? Mm.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Vi snackar om polarisering och det har vi ju gjort idag också i samhället och debatter som går i stå, men är vi inte också lite självpolariserande? Det tänkte jag efter att ha hört en episod av podcasten Självpolarisering. I en episode möttes Magnus Marsdal, tryckt placerad på vänster sida. Han mötte Nils August Andresen, redaktør i Høyre tidsskriftet Minerva.
Sammen har vi to satt i gang det mediekritiske prosjektet Selvpolarisering. Som ansvarlig redaktør for hvert vårt nisjemedium på Høyre og Venstre flanke, har vi blitt oppmerksom på medians egen polariseringsprosess.
Og de undersøker politisering av medielandskap og spør, utgjør etablerte og alternative medier til sammen en selvpolariserende enhet?
Det er et meget interessant spørgsmål, men kan du forklare spørgsmålet? Altså, hvorfor skulle etablerede alternative medier
det til som,
sammen?
Det er det, de undersøker i sin podcast, som altså på den måten, at et alternativ medie kan slenge ut en påstånd. Og tradisjonelle medier hopper på. I stedet for å på en måte si, ja, kanskje det noe I dette spørsmålet. Si for eksempel lab-lekkasje-teorien fra covid-tid. Der var det sånn at noen I alternative mediene mente at det var mest sannsynlig at det ble lekkasje, at det var lekkasje av dette viruset fra et laboratorium som var årsak til korona. Umiddelbart hoppet tradisjonelle medier på den teorien, slo det til jorden og sa nei, 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 dette konspirasjonsteori.
Ok, så de hoppet sånn? Ikke på teorien?
Nei, de hoppet på å si at ja. Dette Det overhovedet ikke sant, det en konspirasjonsteori.
Ok, helt klart, nå forstår jeg. Ja. Okay.
Og det, så man, og det man, sant.
Har, man har de alternative medier, som kan uttrykke sig kontroversielt, fordi de ikke bundet af hvad, forpligtelser, økonomiske ja. Og så videre, tilskud, eller hvad ved jeg, ikke? Så de kan gøre, hvad de vil. Og de oplever så en automatisk modstand fra de etablerede medier, som bruger tid og energi på at slå deres ja. Teorier eller udsagn til jorden.
Og kalle det konspirasjonsteorier.
Okay, helt klart.
Og det som skjer da, det som skjer da at I det øyeblikket det kommer for en dag, at det andre også som mener dette. Det en forsker blant annet her nå som mener at det kan være at det var en lab-lekkasje som lå til grunn. Så kan alternative medier kose seg selvfølgelig og gni hender, og dermed få en legitimitet for veldig mange andre synspunkter som de også legger på bordet. Så det blir en slags kamp om å slå til jorden konspirasjoner, samtidig som at man polariseres. Og polarisering betyr jo faktisk ikke at vi krangler, for det ikke polarisering å være uenig. Det som polarisering når det skjer samtaler I to forskjellige kammer, og det ikke noe på tvers. Og det det at Magnus Marsdal og Nils August Andresen da, fra sine vidt forskjellige posisjoner, diskuterer I Självpolariseringspodden.
Ja. Det en fantastisk podd skulle jag säga. Jag har lyssnat på den två gånger faktiskt för att jag lärde mig så mycket. Men vad de också lägger in här som att det är självförstärkande den här polariseringen det att etablerade medier behöver känna sig som normala, trovärdiga, rimliga. Mm. Och alternativa medier behöver framställa sig som modiga sanningssägare.
Netto.
Och så blir det en dialektik I det här. Och då blir den här polariseringen en självuppfyllande profetia. Där vi alla hamnar I samma snurr. Alla vi som tar del av det här hamnar I den här snurren. Och så pratar man väldigt mycket om att polariseringen ökar. Och de som pratar mest om att polariseringen ökar, det vi som journalister I etablerade medier. Vi pratar om polariseringen. Det finns ett stort forskningsprojekt I Lund som har dragit igång eller som hållit på ett par år. Där är det preliminära resultatet att polariseringen ökar faktiskt inte alls I samhället. Man har alltid varit osams om olika saker. Däremot så ökar pratet om polarisering. Så visst har de rätt I den här podden som jag anbefaller alla att lyssna på. Och de som kan lyssna på det här programmet kan definitivt lyssna på den podden. För då klarar
Men jag syns det helt vilt intressant. För det är ju en annorledes uppdelning än vi traditionellt gör I höger och vänster. Ikke? Att det här handlar om center och så om fringe eller om utkant I verkligheten. Och den uppdelning syns jag är enormt spännande. Alltså att vara vidne til, og I ved jo, at jeg studerer jo, hvad der foregår I udkanten af medielandskabet på de små alternative medier I det, vi traditionelt vil kalde højre og venstre. Jeg ved jo ikke, hvilken en af deres konspirationsteorier, der vil vise sig ikke at være en konspirationsteori, men en sandhed, ikke? Men de kommer jo derudefra nogle af de fortællinger, som viser sig at have noget på sig. Ikke? Jeg ved ikke, om I kan huske den der gamle film med Mel Gibson fra tiden før han blev cancelled af Hollywood, som hedder Conspiracy Theory. Kan I huske den? Hvor han er sådan et totalt paranoid menneske, der lever indelåst, ikke? Som kun drikker renset vand og ikke spiser noget mad, nogen andre rørt ved. Og I øvrigt har en lang række teorier om konspirationer, som han lever efter. Og så pludselig en dag, så bliver han reelt forfulgt af staten, ikke? Yeah. Af de hemmelige tjenester, fordi en af hans teorier viste sig at være sand. Ikke? Og det synes jeg, det er enormt interessant, det der, fordi sådan vil det jo være. Altså, en af de teorier vil jo vise sig at være sand. Altså, jorden er rund, den er ikke flad, for eksempel.
Men når, altså det som sker her jo at når traditionelle medier omtaler alternative medier som useriøse og farlige, så blir det nettopp det beviset som alternative medier trenger for å si, se, de prøver å kneble oss. Mm-hmm. Og når alternative medier roper høyere og blir mer ekstreme, bruker traditionelle medier det som bevis på at de må være strengere og mer styrende i sin dekning. og det skjedde jo i veldig stor grad, mener jeg, under korona. Mm. Men nå ble jo jeg sikkert sett på som en konspirasjonsteoretiker, som jeg tror til og med sa at jeg synes lab-teorien høres veldig sannsynlig ut.
Men, altså lab som kort for laboratorium.
Laboratorium, ja. Ja. Men det blir altså to deler av et selvgående system. Mm. En symbiose av motstand. En evighetsmaskine av polarisering.
Mm. Ja. Ja, det er spennende, ja.
Før når man använde ordet polarisering så var det att det var en fråga där det verkligen fanns ett för eller ett mot. Det fanns ingenting mitt emellan, till exempel ulvdebatten, vargfrågan.
Ja.
Där var man för eller emot att man skulle skjuta av varg. Mm. Nu används polarisering som att beskriva tidsandan, att vi lever i polariserade tider. Men som historiker så kan man gå tillbaka och titta då att det liksom 70-talet liksom var extremt polariserat i många många frågor. Det var högern och borgerligheten var jättesinta på vänstern och tvärtom. Så att det skulle vara något nytt, att det skulle vara extra polariserat nu än tidigare, det forskare ifrågasätter ju det. Och det tycker jag är väldigt, väldigt intressant eftersom det blir ett självspelande piano. Hur många gånger har jag inte själv sagt att det är så polariserat och polariseringen växer och sådär. Jag ska nog ta det här med lite salt faktiskt.
Och jag tror medierna må börja och tänka lite annorledes runt detta. Nu ska jag fortälla vad alla andra redaktörer eller kan det måtte være, journalister ska tänka. Men hvis det är så att journalistiken mister mer evnen til å virke åpen og søkende og prinsipiell uavhengig, så mister også samfunnet en felles forståelsesplattform. Mm. Og da blir informasjonen del av folks identitet, og ikke verktøy til å forstå virkeligheten. Og det er så skremmende, fordi hvis du det, altså når mediene tidlig avviser enkelte stemmer eller teorier som konspirasjon eller polariserende eller useriøse, altså det man da i teori, altså i realiteten så skyver vi bort folk som kanskje er forvirra eller skeptiske eller utenfor det kulturelle sentrum.
Ja,
og da blir det vi og dem.
Utenfor det kulturelle centrum er meget præcist formuleret. Og opdelingen er jo den samme som den var dengang, hvor man havde højre og venstre. Ikke? Det var jo opdelingen mellem os, som er seende, og de andre, som er blinde. Ikke?
Ja.
Det er altid sådan der, det foregår. Jeg synes, det er altså helt vildt spændende.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Vi har nok et lytterspørsmål denne uken her, faktisk. Jeg har kommet inn i en god steam. Har vi et norsk-svensk ord for det danske ordet simremed?
Simremed.
Simremed.
I kan ikke finne ud af de der bløde D'er. Simremed.
Simremed. Mad. Hvad er det for noget egentlig? Det betyder... Hvad er simre med?
Jamen altså, vi må ikke tale engelsk i den her podcast, så derfor kan jeg ikke sige slow food.
Nej, det kan du ikke sige.
Nej, altså simre mad betyder mad, som tilberedes ved langsom og lav varme, såkaldt simring, hvor maden småkoger ved temperatur lige under kogepunktet, cirka 85-95 grader. Denne metode gør, at kødet bliver mørt og saftigt, og smagene kan udvikle sig over tid.
Men det er masse sånne retter. Det er ikke bare dette kjøttet, det er masse. Og det blir også på en måte associeret med mormors mat, leste jeg et sted.
Ja, jeg vil sige, hvis du simrer en gulerod, så forsvinder den.
Ja, altså på svenska har vi et ord som er långkok.
Ja.
Ärtsoppa till exempel, ska man lägga ärtorna i blöt över natten och sen ska de koka flera timmar. Det är långkok. Eller kalops. Det kokar i flera timmar. Fläsklägg med rotmos, det håller också på och håller på. Det ska koka länge. Husmanskost.
Men vad är småkokt mat?
Kortkokt mat.
Kortkokt
mat.
Det är makaroner kortkokt mat.
No, det är sökt på Google Translate, översätt simmarmad, så kom det småkokt mat upp. Eller skjutmat.
Vad heter det på norska?
Nej, men du sa ordet husmanskost. Mm. Och på många måter, det är något annat, men det är något likt likväl då.
Men nordisk husmanskost består ju mycket av långkok.
Det är nettopp det, sant? Ja. Och där grönsaker är kokt i hel, men kärligheten lever, kan man säga. Alltså det är ju en mat som smakar alltså bestemor.
Men har det är mat jag lagar brunsaus alltså, ofta.
Har i ordet simra, alltså något där står småbubblar i långt?
Det sjuder på svenska.
På norsk kan vi säga simre, som vi kunde säkert ha infört ordet simremat.
Nej, inte vi. Det är långkok.
Långkok? Mat
som sjuder länge. Ja.
På finsk heter det haudutetturuokka.
En gång till.
Haudutetturuokka.
Det ska vi lage nå. For du har jo børsdag, du kan lage dette i dag, Hassan.
Gratulerer, Hassan.
Tak, tusen tak.
Yeah. Men vad ska vi gå ut på?
Nej, jag tycker att vi ska gå ut på den här låten Ett skepp kommer lastat.
Barnsången,
och jag tycker att vi ska göra det i Mora Träsks tappning. Det är en, de startade på 70-talet i Dalarna och jag tycker vi väljer den här versionen. Det är en barnlåt, men också jag är glad för det där skeppet och jag vill retas lite med Hassan som hävdar att Greta Thunberg, 22 år gammal, är ett barn.
Okej, så det är inte en hyllest till kokskipne, det är till
det här skeppet är fullt med bananer, meloner och så och lägger vi till barnproteser, mediciner, mat och vatten.
Det som är gøy, Åsa, vet du vad det är?
Nej.
Som vi inte visste, är att alla låtarna som vi har spilt här i Norsken, Svensken och Dansken, de har havnat på en Spotify-lista. Mm. Som folk kan finna, hvis man går in på Norsken, Svensken och Dansken slagere.
Ja, det är så mycket bra musik.
Och något dåligt.
Det är det danska som inte håller.
För lite dansk musik.
Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, DR och YLE. Redaktör för programmet är Ole Jan Larsen. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan och NRK Radio.
Ja, hejsan. Ångermanland här. Hörde du? Ja, jag kör mycket bil, Johan.
Det är ett otroligt hårt klimat att jobba på Postnord Kundservice. Under ett kvarts sekel har lyssnare kunnat uttrycka sina åsikter, dela tankar och delta i samhällsdebatten.
Min man dog för 5 år sedan och då fick vi då en inbjudan till leva vidare samtal. Ingen har dykt upp. Vad beror det på? Vad gör de?
Nästan vad som helst kan hända i Ring P1.
Jag tappade nästan andan att jag kom fram.
Ja.
Och de ville lyssna på mig.
Ja, nu lyssnar jag.
Ring P1 imorgon igen.
Alla idiotiska lock och burkar på mediciner och annat som inte går för. Det är lätt att skära sig.
När man kommer och kör, då ser det ut som att vägen går på ett helt annat ställe.
Du bestämmer vad du vill prata om i programmet som firar 25 år. Ring P1.
Det är en liten bit av den där direktdemokrati.
Idag är det Steffen Renklint som talar med inringarna. Telefonnumret är 020 22 10 10. Ring P1 börjar 9:30. Klockan är 3, vi får nyheter.
Ekonyheter. Tusentals villaägare har skyddsrum i sina garage, men alla känner inte till vilket ansvar de har. Erika Saba i Rönninge i Stockholm köpte sitt hus med skyddsrumsgarage för 9 år sedan och läget i omvärlden har fått honom att tänka till.
När vi köpte huset så tänkte vi nog inte så jättemycket mer på det. Sen nu med osäkerheten så är det klart att det känns ju mindre roligt med all skyldighet som man har att hålla de här ajour. Så här ser det ut.
Ukraina-kriget har aktualiserat frågan om Sveriges beredskap. Och familjerna Saba har fått sätta sig in i vilket ansvar de har om kriget kommer. På 48 timmar ska garaget tömmas på gräsklippare, cyklar, ved och allt annat som familjen har där inne. Och så ska skyddsrummet ställas i ordning. I Erika Sabas skyddsrum finns plats för 60 personer. Och han har funderat mycket på hur det blir om kriget kommer och garaget blir fullt.
Det känns ju lite olustigt om man råkar ha en granne som är 61:a person på plats. Vi hoppas att vi inte behöver tänka den tanken.
USA nu. Landets president Donald Trump säger att han hoppas att Israel och Iran kan förhandla fram en vapenvila, men att man ibland måste slåss. Det här sa president Trump i samband med att han skulle be sig av till G7-toppmötet i Kanada. Polisen i Minnesota i USA sa på en presskonferens för en stund sedan att fler än 100 poliser deltar i jakten på den man som misstänks för att ha skjutit ihjäl en demokratisk lokalpolitiker och hennes man i deras hem. Efter tips har polisen hittat en bil och en hatt som tillhör den misstänkte. Han misstänks också för mordförsök på en annan demokrat och dennes fru. Det var Ekot klockan 3 i studion, Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Att försöka beskriva en människas personlighet, det har intresserat forskare och filosofer under historiens gång. Och i det moderna arbetslivet har många upplevt att bli indelade i en grupp efter vilken färg eller vilket djur man är. Professor Bo Melin berättar vad ett personlighetstest egentligen kan säga om en människas kapacitet i arbetslivet och vilka tester som är oseriösa. Hör mer i Hjärnan på Louise Epstein om en liten stund.
Det är klart att man vill bara försvinna från den här världen och bara dyka in i en värld av champagne och solsken och diamanter.
Försvinn i en värld av solsken och diamanter när Vetenskapsradion Historia ger dig tipsen om sommarens bästa historiska böcker och spel. Om allt från smaktesta robotar till romantiska slottsflykter från Vasatidens borgar. Lyssna tisdag klockan 2 här i P1.
I hjärnan på Louise Epstein.
På senare år så har det blivit mer populärt att använda personlighetstester när företag rekryterar, oavsett om det handlar om truckförare eller chefer. Är det här effektivt eller inte? Ja, vad kan tester av den här typen egentligen säga om en människas kapacitet i arbetslivet?
Gäst är Bo Melin, professor i arbetspsykologi vid Karolinska institutet.
Tänk dig att du är på konferens med jobbet och så plötsligt så säger chefen, nu bryter vi allt, nu ska ni göra ett snabbt personlighetstest. För jag vill att ni ska få lite bättre självkännedom. Och sen säger chefen, ni ska prata om resultatet i små grupper. Vad gör du då?
Jag skulle nog vara väldigt försiktig med att hänga på där. Nu skulle jag försöka, eftersom jag har en viss bakgrund och kunskap om sån här test. Dels titta lite grann, vad är det för test som föreslås? Så att det är väl nummer ett. Sen ska man väl komma ihåg att enskilda frågor i ett personlighetstest kan vara väldigt bra att diskutera. Som kan handla om etik och såna här saker. Men att göra ett test för att sen bli kategoriserad i en grupp. De sitter till höger, men den andra kategorin sitter till vänster. Nej, tack.
Men då kanske du blir den här jobbiga personen som chefen kanske tycker, ja, gud vad han är negativ.
Ja, precis, jag tror att jag avväger i situationen. Jag är nog en person som inte vill vara allt för jobbig också. Så att, men om jag har en chef som tänker att vi ska kategoriseras på de här dimensionerna då, så är jag nog beredd att ta den risken ändå.
När man då pratar om personlighet inom psykologin, vad menar man då?
Ja, alltså personlighet är ju, det får inte sammanblandas med personlighetsstörning eller någonting sånt, utan personlighet, det är drag som man tycker att man kan se. Och för att det också ska kallas för personlighetsdrag så ska de också finnas med över tid, helst nästan över hela livsspannet.
Det kan vara till exempel hur öppen man är.
Ja, till exempel.
Mm. Det kan vara. Men ämnet i det här avsnittet är ju då personlighetstester. Vad är ett personlighetstest, tycker du?
Ett personlighetstest är ett test som avser att mäta våra personlighetsdrag. Man fyller i dem själv och man har en uppfattning om sig själv och man svarar på frågor i det här personlighetstestet. Men det är alltså utgångspunkten, det är att fånga upp vilka personlighetsdrag vi har. Och det får inte sammanblandas med andra tester som kanske har med personlighetsstörning och sånt att göra. Utan det är sådana test som alltså mäter våra personlighetsdrag.
Vad är det man vill få reda på genom att låta arbetssökande göra ett sånt här test?
Man vill få reda på om din personlighet, om den passar in i den arbetsmiljö, i det arbetslag, i det team som du ska arbeta i. Men också finns det då kanske i rekryteringssammanhang en aning naiv föreställning om att det ska också predicera att Louise blir en bättre journalist än Bo Melin som journalist i arbetet. Det ska alltså förutsäga framgång i arbetet. För det ska ju också vara till för att sovra mellan olika personer.
Men många då lite mer seriösa personlighetstester utgår från den så kallade femfaktormodellen, där en människas personlighet förklaras med hur öppen, samvetsgrann, utåtriktad, vänlig och neurotisk hon är. Man kollar då hur mycket eller lite det finns just hos den här personen. Mm. Vad tycker du om att man utgår från just från den här modellen när man ska göra ett personlighetstest?
Ja, nej, men det är nog den modell som är bäst faktiskt att utgå ifrån, där det finns mest vetenskapligt underlag. Så att på det sättet så skulle jag säga att det är nog den bästa att utgå ifrån, och de test som bygger på det. Men det betyder ju inte att alla personlighetsdrag och sånt som är viktigt på en arbetsplats finns med där.
Men vad är det man missar? Även
ja,
om du
till
säger
exempel
att det är bra
humor. Alltså, det finns väldigt många saker som inte finns med. Ärlighet finns inte heller med.
Men sammanfattningsvis här lite grann. Vad i en människas personlighet är relevant, tycker du, att försöka mäta i rekryteringssammanhang?
Alltså, det är väldigt relevant. Det som vi kallar för samvetsgrannhet, tycker jag. Alltså en sorts noggrannhet. Så att det är relevant. Men sen kan man inte säga så här generellt, för att det beror på vilken typ av arbete du söker. Söker du astronaut eller söker du mellanchef, så måste mina svar bli väldigt olika.
Det här att försöka beskriva människans personlighet har intresserat forskare och filosofer under historiens gång. Under äldre epoker, när varken du eller jag levde, så utgick man bland annat från stjärntecken och kroppsvätskor. Idag handlar det istället om personlighetsdrag. Varför tror du att personligheten är så lockande?
Alltså, vi är nog väldigt nyfikna på oss själva. Det handlar om att vi är... försöker att förhålla oss till andra, och vi försöker förklara våra misslyckande och våra tillgångar i livet. Och helt naturligt att personlighet spelar en stor roll i människors liv. Men den största nyfikenheten har vi nog på oss själva. Och att det där har förmodligen haft ett överlevnadsvärde också. Att vi har det här sättet att fundera på oss själva i ett större sammanhang.